Du lyssnar på sjätte ölsinnet, även denna vecka sponsrad av pgv.se, sajten som har allt inom ölbryggning. Eller hur, Linn?
Ja, men de har ju det. Men de har ju även så mycket mer. De har bland annat vinsatser och en massa andra spännande produkter för dig som gillar att göra saker själv från grunden. Så varför inte prova att göra din egna korv? Eller göra som jag och beställa det ultimata gör-det-själv-ost-kittet.
Som klippt och skuret för dig som älskar att göra ost, korv eller öl. PGV, din butik för hembryggning sedan 1991.
Eller din butik för vad som helst, för de har verkligen allting. Så tack PGV.
Du vet den där oslagbara känslan när allt är klart. Och man har gjort det själv. Ölet alltså. På pgv.se hittar du allt för hembryggning. Både för nybörjare och proffs. Välkommen in på pgw.se.
Hej alla öldrickare. Ni lyssnar på sjätte ölsinnet. Linn Åsroth heter jag. Och han där mitt emot, han heter Lelle Forsberg.
Vi är tillbaka på balkongen, Linn. Hur känns det?
Jo, men det känns skitbra. Vi sitter ju här och tittar på fjolårets projekt. Den där härliga solbädden som vi kämpade med. Den är jag nöjd över.
Mm. Nu får du lägga ut ett foto på Instagram bara för det.
Mm.
Så att folk kan se vad vi byggde ett par soliga sommardagar förra året.
Men du får väl lägga dig där och så får vi ta en bild som
absolut,
är bra.
Absolut. Vi ska ut och resa. Vi tar ju med er i sommar på en ölseglats av sällan skådat slag. Vi har färdats längs Göta älv och idag ska vi lägga an skutan i Lilla Edet.
Och i Lilla Edet tillverkas inte bara väldigt skön toapapper utan även väldigt god öl. Vi ska lära oss mer om detta öl och om människorna bakom Lilla Edets bryggeri, Grästorps bryggeri och Göta Älvdalens brygghus. Och ni fattar, kärt barn har många namn.
Göta Älvdalens brygghus drivs ju tillsammans med killarna på Berium som vi bekantar oss med tidigare i säsongen.
Exakt. Men innan vi beger oss till Lilla Edet vill Lilla berätta om hur man kan stötta podden, eller hur?
Det stämmer. Vill du, kära lyssnare, hjälpa oss att sprida podden till dina älskade vänner, så tycker vi att du ska göra just det. Sprid ordet, dela en länk och rekommendera oss. Och glöm inte att själv kanske prenumerera på podden ifall du inte redan har gjort det. Då skulle vi bli väldigt glada.
Det hade vi faktiskt. Och nu tycker jag att vi tar och knackar på oss Anette och Torbjörn i Lilla Edet.
Torbjörn bryggare. Jag har förflutit IT-branschen så många år, en gammal mekanikkonstruktör. Så blev det för 3 år sedan en liten resa här med att starta ett bryggeri. Och det får väl Anette berätta lite mer om historiken bakom. Men det är jag som bryggare i alla fall.
Mm.
Och bygger.
Bryggare och byggare.
Byggaren. Ja, jag heter Anette Pålsson och jag jobbar ju fortfarande heltid som IT-projektledare. För än så länge så ger ju inte det här bryggeriet några intäkter. Så vi kan ta ut lön. Vi har några timmanställda och så. Men annars alla pengar som kommer in, de använder vi för att återinvestera. Men som sagt, vad historien? Vi får ta hela historien. Det var ju en lördagmorgon. Vi ville gå och dra kaffe i sängen. Och så ser jag på Facebook att en jobbarkompis hade lagt ut att Grästorps bryggeri var till salu. Och då sa jag till Tobbe att du jävlar, jag köper ett bryggeri, är du med och brygger? Ja, för fan, sa han. Och så köpte vi det.
Och då kunde det ingenting om...
Tobbe har ju varit hembryggare och jag har ju ett förflutet inom Systembolaget. Och jag har tagit Higher Certificate på Wine & Spirit Trust i London. Det var en utbildning som vi fick ha. Där har hållit mycket ölprovningar och jobbat på Systembolaget i x antal år. Men det var ju typ 20 år sedan eller något sånt där som jag jobbade där. Men så jag hade ju bakgrunden och intresset då. Men... Så vi åkte och köpte det här och så tänkte vi att nu behöver vi ha lite hjälp när det ska vara lite mer kommersiellt då. Så tänkte jag fasen, vi hittade ju en ut på nätet då. För vi hade ingen branschkännedom, inga kontakter, ingenting så. Så att, men vi hittade en öldomare nere i Göteborg och tog våra öl och åkte ner och sa att vi behöver hjälp. Vi vet, vi är dumma i huvudet, vi har köpt ett bryggeri. Men nu behöver vi ha en hjälp. Ja, men för fan, alla bryggare är dumma i huvudet, så att det är perfekt. Så vi tog våra öl och åkte ner och han skruvade lite på recepterna. Sen kom han hem och så hjälpte han oss att provbrygga lite. Vi stod i källaren och gjorde den första provbryggningen. Och det rann ju i hela huset. Vi hade så dålig ventilation. Vi hade imma på vända fönster.
Ja, det är ju nästan helt rätt. Det enda är ju, som jag ska tillägga där, det är att jag gick ner på halvtid för några år sedan. Och jag har ju en hobby med veteranfordon och bilar och motorcyklar. Och hon tyckte nog att jag hade lite för mycket garagetid och sån här god tid så att jag kunde stå där och riktigt njuta. Så hon ville nog att jag skulle göra någonting annat, eller hur?
Ja, det kan man ju tänka så. Men, nej, men jag tänkte, en del köper ju öl till sina män, men jag tänkte jag köper ett bryggeri. Det är inte alla kvar alltså på ett bryggeri sådär.
Nej,
så det fick han då. Ja. Och sen så flyttade vi bryggeriet ifrån Grästorp, så flyttade vi till en liten lokal i Hercules i Lilla Edet på 38 kvadrat. Vi tyckte det var jättestort mot den källarlokalen som Thomas hade haft i. Men vi växte ju ur där omgående och vi blev ju lovade en helt nybyggd lokal, men sen kom byggkris och det kom lite sånt här. Så att Edethus, de hade inte en chans att bygga för priserna gick upp alldeles för mycket för en ny lokal. Så att då fick vi erbjudandet om att vara i brandstationen inne i Lilla Edet. En stor lokal på 400 kvadrat. Så det tackade vi ja till och så var vi där under tiden. Men målet har ju varit, ända sedan vi tog över, så är det ju att ha ett gemensamt produktionsbolag tillsammans med två eller tre bryggerier. För bryggverket och tappmaskinerna, det är ju de som går minst. De kanske står 75% av tiden. Och det är alldeles för dyra investeringar för bara att ha oss då. Och sen just att man har kompetensöverföring mellan flera olika om man kan hjälpas åt. Så att vi är vid det målet som vi satte då. Vi satte också ett rätt aggressivt mål att vi skulle fördubbla vår verksamhet de tre första åren. Och det har vi klarat med råge. I fjol så låg vi på drygt 35 000 liter. Mer klarar vi inte att producera. Och när vi köpte det så var det 4 500 liter.
Aktiebolaget med Berium. Mm. Hur kom det till?
Det kom ju till, det var ju vårat mål. Berium är faktiskt, jag tror det var det andra bryggeriet som vi åkte, för vi åkte ju lite på ett turné här när vi hade köpt. Vi måste ju titta hur verksamheterna ser ut, vad man köper, alla de här grejerna och så vidare. Och hur de gör och systembolag och sånt där. Och då var Berium, tror det var det andra bryggeriet som vi besökte. Och vi gillade ju dem direkt och de hade samma utrustning som vi hade och samma visioner och så. Så att, sen har vi haft kontakt med dem hela vägen och som jag sa, vi hade ju målet att starta ett produktionsbolag tillsammans med dem. Och vi hade några olika förslag och några olika kontakter. Men sen så följde, ja, det blev valet. De hade samma tanke för att det är dyrt att växa och investera med, för oss som är så små eller även för stora. Men just i och med att den här produktionsutrustningen står så mycket, den som är den dyraste. För tankarna de är ju alltid fulla. Men det är inte den stora kostnaden utan det är bryggverket och tappmaskinerna. Det är de som är den dyra.
Varför blev det just Berium ni landade att samarbeta med?
Och de hade samma typ av åsikter som vi har, samma filosofi och de hade en bra kompetens. Och liksom, ja, vi lirade ihop och hade samma syn på bryggningen och så vidare. Och var ungefär lika stora.
Två stycken namn. Thomas nämnde ni.
Vem är det?
Thomas Ottosson, han är en entreprenör och en företagare i Grästorp. Som han har ett tryckeri som väl är hans levebröd. Och sen tycker han att det är lite roligt att ha en hobbyverksamhet. Mm. Så då startade han Grästorps bryggeri tillsammans med sin dotter och så hennes dåvarande sambo. Men sen flyttade de ner till Göteborg, dottern och sambon. Och då blir det för långt att åka upp och så hålla på. För det är mycket jobb med ett bryggeri. Ju mindre det är, desto mer manuellt arbete måste du göra. Så det tar jättelång tid. Så de kom till, och sen de gick isär också. Så de kom till en skiljegräns att antingen utveckla, utvidga eller också sälja. Och då valde de att sälja.
Och den här vänliga själen i Göteborg som hjälpte er där i början. Vem var det?
Jag glömde inte av vad han hette.
Simon Svensson.
Simon Svensson heter han. Han är ju välkänd. Han är ju en domare. Så vi har haft kontakt med honom längs vägen.
Är han fortfarande inblandad på något sätt?
Ja, vi har en dialog med honom, ja. Absolut.
Konsultation lite här och var när vi behöver. Han är väldigt känd i hela Sverige, inom alla bryggare. Han är domare. Han ska ni intervjua. Ölfrämjandet heter väl det som han håller på med?
Njutningsfrämjandet.
Njutningsfrämjandet, han är i Göteborg.
Det hade man ju kunnat tolka, det hade varit något annat.
Ja, precis. Vuxenleksaker.se.
Ja, exakt.
Veckans sponsor.
Ja, exakt. Får bli så. Men hörni, hur gick det från att ni bara såg att ja, men det här är till salu, vi köper det, till att liksom börja jobba med det? Det är ju ändå en ganska lång resa.
Mm, men där är ju Tobbe då. Han är ju ungefär som att kasta ett ben till en hund. Så liksom så går han in för det och så blir det jävligt bra. Jag är ju lite mer flyktig. Alltså det, går det inte bra med en gång så skiter jag i det. Så. Det måste, jag använder stora tröskverk och traktorer. Men han går in med, han kan sitta med små grejer så. Så att, ja, nu kan du prata lite grann. För han är väldigt, nu pratar jag hela tiden tänker jag. Nej, men du är ju jäkligt duktig på det där.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Nej, men vi hade ju, det första lilla bryggeriet vi hade, där såg vi ju direkt att här måste vi ju bygga på höjden. Och det blir ju hela tiden att om man är tekniker i grunden, så jobbar man med tekniska problemlösningar. Man ser möjligheter. Ja, men det här är ett problem, men om jag gör så blir det ju jävligt bra. Och det är ju så man kan vända saker istället för att säga att det här är skit och pannkaka, det här går inte, jag slänger det åt helvete. Så använder man ju problemet till att göra, ni ser ju här ute i bryggeriet sitter ju en massa lappar överallt. Läs på dem innan ni går, det handlar om Henry Ford. Jag har ju ganska många Fordar hemma, Annette tycker att det är alldeles för många.
Ja, det är det.
Och då är det liksom, han hade ju sin filosofi och det är ju också någonting att han lammat ett. När man har löst ett problem så ska man ju försöka lösa det permanent. Så har man inget problem då, och då ser man det som en möjlighet. Och där, när vi hade så litet, så fick vi bygga bryggeriet på höjden. Så vi hade ju, allting var ju på höjden och på hjul så vi kunde flytta det. Så vi byggde ju rullande tankar till exempel som vi flyttade runt. Men ganska snart så blev det ju ett problem på sommaren, första sommaren vi hade. Och grannen till oss där, det var en bilverkstad. Och inte en professionell bilverkstad utan en hobbyverksamhet då. Och vi hade ju jättevarmt i lokalen. Vi satte in en kylanläggning då, men det hjälpte ju liksom inte. Så hur ska vi kunna jäsa tankarna på en temperatur som är perfekt då? Vi bygger ett kylrum. Ja, men då hade vi ju lite för litet utrymme. Så då var det ju att prata snällt med grannen och fråga. Du, är det okej om vi tar upp ett hål i väggen emellan oss och så här trycker vi in ett kylrum ifrån din sida och sen när om vi är färdiga där så sätter vi givetvis igen och tillbaka den. Och han var jättesnäll och sa ja det är klart, det är ju lite fräckt att ha ett bryggeri som granne också. Han trodde kanske han skulle få en kran rätt ut
eller en dörr in.
Men det, så blev det inte, men då gjorde vi det, så vi köpte ett kylrum och så tog vi upp ett hål in till hans och körde vi in det därifrån och så hade vi helt plötsligt perfekt att rulla in våra tankar då. Och det är ju så vi jobbar hela tiden, att man får lösa det allt eftersom då. Jag har ju varit projektledare för de här byggena, även för det här då i Lödöse där vi bygger, där vi byggt nu då.
Bryggeriet som nu var i mellan Grästorp och Lödöse, i Lilla Edet på brandstationen. Hur såg den lokalen ut? Vad fanns det för nackdelar och fördelar med den?
Ja, det var ju en gammal brandstation. Högt i tak. Jättekrångliga golv för att de hade ju tvätthallar och det var ju nivåskillnader på kanske 15-20 centimeter inne på golvet då. Men vi såg ju möjligheter så vi gick in med en hjullastare och rev ut precis allting. Så vi hade 400 kvadratmeter bara väggar i princip. Och det var ju betongväggar då. Och sen därifrån så byggde vi det som vi ville ha. En pub på 100 kvadrat som vi nu håller på att bygga om. För den blev för liten. Vi kunde bara typ ta in 70 pers max och då var det trångt. Och sen byggde vi ett bryggeri och då gjorde vi så att inifrån puben så kan man ju se bryggeriet med glasväggar då. Så man ser tankarna, man ser verksamheten där inne och vi har visningar. Då går man ju direkt från puben och så runt i bryggeriet. Så det, på många sätt är det en jättebra lokal för att brygga 30 000 liter. Mm. Men inte mer.
För liten.
För liten för oss då.
Och sen fick vi inte tillstånd för att vara där inne. För att de klassade oss som en industriverksamhet. Så att då flyttade vi hit ner istället. Så nu kan vi vara här ett litet... Ja, här kommer vi aldrig att växa ur, inte under våran tid.
Nej, det gör vi inte. Nej. Ja, vi har ju redan växt ur den.
Jo, vi ska bygga ut den, men med den utbyggnaden så kommer vi inte växa ur. Nej. Här har vi kapacitet så att... menar det, vi, idag så 300 000 liter kan vi lätt trycka ut. Men vi kan ju också gå upp och jobba 7 dagar i veckan. Och vi kan köra 3-skift om behovet hade funnits. Men det finns det ju inte. Det tror jag inte.
Det ska ju säljas också.
Det ska säljas.
Men såg vi innan vi hade ens skissat färdigt på det här. Hur vi skulle bygga detta. Så såg vi att lagret var för litet.
Mm.
Vi är ju två bryggerier. Och man måste ha ett lager.
Mm.
Och det såg vi direkt att det var för litet. Vi sa vi klarar det kanske 6 månader och nu är vi där och nu är det för litet. Så nu har vi bett fastighetsägaren då om en utbyggnad av lokalen.
Vart är lagret någonstans?
Innanför den vägen. Ja.
Sen finns det ju andra möjligheter. Vi behöver ju inte ha ett internt lager, vi kan ha ett externt lager, men då kostar ju det pengar.
Men för här i Lödöse det brygger ni och i Lilla Edet har ni era taproom.
Ja.
Event. Och där brygger ni ju också.
Mm.
Vad är det som ni brygger där nu? Är det också lite så experimentellt?
Ja, det är ju lite experimentverkstad. Det är ju småbatcher som vi gör där. Men vi har också tänkt att vi ska ha kanske Sveriges färskaste öl i våran pub. Så vi ska dra till våra större tankar som vi har där, ska vi dra slangar direkt ner till baren. Så vi serverar direkt ur tank då. Inte omtappad någon gång, utan det är första tappning på den. Vilket vi tycker är ganska fräckt.
Om jag beställer en öl där så kommer den komma rätt ur
den tanken. Och då blir det inte den som vi smakade på förut då.
Ja, det vet vi inte. Det kanske
nej, men den kommer ju vara färdig.
Ja, precis. Ja. Jag tyckte de var färdig nog.
Ja, jag
tyckte
det också.
Ja, var där. Men...
För bara lite tag sen så var det ju svårt att ha pubverksamhet på grund av den här pandemin. Hur ser ni nu på framtiden?
Ja, vi startade ju våran pub mitt under pandemin.
Mm.
Så det var det... Men på ett sätt så har det varit bra för oss, för att i och med att vi har hållit på och byggt här hela tiden med bryggverkena eller de här olika bryggerilokalerna och så har det ändå varit rätt bra för att vi har hunnit med den delen. Och sen som sagt, vi jobbar ju med annat också. Så att vi har ju lyckats ha våra evenemang i alla fall. Sen har vi haft stängt under vissa perioder. Vi stängde i oktober till exempel när kom andra vågen nu då. Men då har vi använt den tiden till att bygga om och utöka restaurangen. Så att den kommer ju bli mycket större. Plus att vi även kommer öppna upp en lunch- och frukostservering. Så vi kommer...
Det ska vara verksamhet konstant, inte bara
event. Nej, inte bara event, utan det kommer vara onsdag till lördag som vi har bestämt just nu då. Sen kommer ju det vara flexibelt och så, men... och då kommer det vara öppet främst förmiddagen och så fram till tidig eftermiddag. Och sen blir det event på fredagar. Inte alla fredagar, men lite då och då. Och sen har det möjlighet att kunna hyra puben, hela restaurangen. För det har vi ett stort intresse av, både från föreningar och företag. Man går in och så hyr man hela puben och så kör man sitt eget event. Och där har vi haft busslaster som kommer från andra kommuner som har hyrt in sig för att kunna köra sin egen event då. Det kan vara födelsedagar och det kan vara föreningsstämmer och så, årsmöten och firande. Bröllop har vi haft, ja, just det. Och,
det borde vara en stor efterfrågan på bröllop nu.
Ja, det kommer att komma nu. Så att vi har liksom känt oss fram och tänkte lite grann på det idag. att när vi började med den här puben så var det en smakpub. Då fick vi bara servera 15 centiliter i varje glas. Och sen så hade vi smak- eller pubbrickor med lite sån här kallskuret på. Men då hade vi papptallrikar. Vi hade inte råd att köpa de här träbrickorna. Och sen så fick vi råd att köpa dem. Och sen fick vi råd att köpa bestick. Och sen fick vi råd att köpa en del. Så att vi liksom växt vår efter vi har haft pengar i plånboken. Istället för att gå in med ett stort lån. För då hade det varit betydligt värre under pandemin. Men det har gjort att vi har inte behövt haft öppet. Utan vi har klarat oss ändå.
Men det här med restaurangverksamhet, det är ni som håller i den också.
Ja.
Så ni kör verkligen bryggeri, restaurang, evenemang.
Mm.
Utöver era andra jobb.
Jobb och intressen, ja.
När sover ni?
Ja, det händer. Jo då, vi sover alltid, det gör vi. Så, och vi har en kock som... Tack vare att England gick ur EU, då Brexit, så hon var gift med en engelsman, men hon fick inte vara kvar i England trots det. De har varit där i 18 år. Så då av en händelse så flyttade hon till Lilla Edet med sin man. Så att hon kock som jobbar timmar och så vidare. Så att vi har alltid lite personal som hjälper oss också, så, men bara timanställningen så länge. Men det kommer bli mer.
Hur mycket tid tar det?
Det tar mycket tid. Jag skulle nog vilja säga att jag jobbar minst halvtid varje vecka. Och du jobbar ju minst heltid varje vecka som du brygger. Och sen tappar ju vi var fjärde vecka. Då är det ju minst halvtid. Och sen så är det ju in emellan som du jobbar. Och speciellt nu när vi håller på att bygga upp. Mm. Så jobbar du, skulle jag vilja säga, heltid.
Ja, ungefär.
Ja. Och det blir ju heltid för mig vissa veckor med dig. Jag sköter ju bokföringen och det är ju alltihopa det där med att köra ölen och tappar. Och... Bryggningen är sköter, Tobbe.
Ni verkar drivna. Vad gör ni när ni inte jobbar eller pysslar med öl? Du har ett bilintresse, har jag förstått.
Ja, bilar och gamla motorcyklar och sånt där tycker jag är kul då.
Och jakt och fiske.
Ja, jakt och fiske såklart. Men det är olika säsonger för det.
Vad gör du med bilarna då? Åker du på till bilmuseum eller meckar du med egna bilar?
Ja, det är roligare att mecka tycker jag nog. Men sen är vi ute lite grann på träffar och sådär också i området här.
Vad gör du då när du inte pysslar med det här?
Ja, för det mesta så... Jag har ju inte så mycket fritid med att jag fortfarande jobbar. Men mitt mål är att gå ner på kanske halvtid i alla fall. Mm. Så att jag kan få lite mer. Så just nu så har jag inte så mycket. Det är familj och barnbarn. Och jag rider när jag försöker, ja, när jag har tid. Men annars så just nu har jag inte så där mycket tid för den här fritidsintressen. Driva igång företag, det är det som är det roliga. Eller ha ett projekt, jag är ju projektledare. Så att det är ju det som jag tycker är roligt, att driva saker. Och sen håller vi på och bygger om hemma. Vi håller på hela tiden. Ja.
Jag önskar hälften av den här energin jag känner att ni har. Jag klagade på, jag gick upp klockan 9 då. Vi skulle åka klockan 10. Och klagade, jag tyckte synd om mig själv. Men jo, det här med företagandet då. Vi kanske, det är ju många varumärken och sånt som vi har sett här på väggarna och på hyllorna här. Och så kan ni hjälpa oss att förstå det här med Grästorp, Lödöses, Lilla Edets och Älvdalens?
Mm, det kan vi göra. Vi har Grästorps bryggeri, heter vårt företag. Så under Grästorps bryggeri så har vi två varumärken. Grästorps bryggeri såklart och sen har vi Lilla Edet bryggeri. Så det är bara två helt olika varumärken. Så företaget heter Grästorps bryggeri. Sen så har Berium har ju sitt företag som heter Berium. Sen tillsammans så har vi startat ett produktionsbolag där vi har produktionsutrustningen. Och det heter Göta Älvdalens brygghus. Där äger Grästorps bryggeri 50% och Berium äger 50%. Så det är produktionsbolaget Göta Älvdalens brygghus. Sen för att krångla till det då, så har vi gjort så att vi har skapat ett varumärke under Göta Älvdalens brygghus. Och det heter Lödöse bryggeri. Och det har vi gjort bara för att vi ska kunna samarbeta till exempel med museumet. För här har vi en väldigt, väldigt lång historia i Lödöse. Det är ju en av Sveriges vagga och forna huvudstaden också. Så att här finns jättemycket som vi tänker och... skapa kanske två lanseringar per år eller någonting. Bara något litet så här som vi släpper ut under
Lödöse. Kulturöl?
Ja, det skulle man kunna kalla det för kulturöl. Och vi kommer samarbeta med museet också. Så att där är vi uppstart. Så det är lite coolt.
Vi är väldigt nära museet nu.
Rätt över vägen ligger det.
Och här ser vi en jättetjusig flaska med något medeltida motiv nästan, eller?
Ja, det är den första ölen vi bryggde här i Lödöse.
Lödöse Folk Ale.
Ja,
number one.
Exakt.
Och det är Lödöses vapen. Vad heter det? Vapen?
Ja, det är
väl statsvapen.
Statsvapen, ja, precis. Mm.
Tjusigt. Och det är det tillsammans med Berium kan man säga då, eftersom att det är under Göta Älvdalens...
Detta är Göta Älvdalens brygghus. Och då äger vi 50% och Berium 50%.
Så den säljer vi gemensamt då.
Hur har den här skapats då? Vem har kommit på receptet?
Det gjorde vi nog mycket on the fly. Ganska princip när vi bryggde första gången. Så hittade vi på det. Och det blev en helt okej drickel, tycker jag. Inga konstigheter.
Hur smakar den då?
Den är moderat humlad med en förhållandevis låg beska. Smakar väl lite som en traditionell ale, skulle jag säga. Brittisk ale.
En lätt ale.
En lätt ale.
En pale ale, eller?
Vilken av alla era öler och företag och sådär är det som går bäst?
Det är ju Bilsnen som går allra mest. Och sen har vi nummer två är faktiskt Pelles Grästorps. Och den var med oss in i
Pelles
köpet.
Pils.
Pelles Pils, ja. Och den var med oss in i köpet. Och sen så kommer de andra, Slussen och Storlaxen, de kommer på ganska lika plats faktiskt.
Vi har ju mycket laxar i våra öl, som ni har sett kanske. Då. Smålaxen och mellanlaxen och storlaxen och så vidare. Och det hänger ju ihop med att Sveriges bästa laxpool, den finns ju i Lilla Edet.
Och även äldsta.
Nedanför kraftstationen, då, omskriven sedan 1200-talet. Och de fångar ju kanske 1500 laxar där varje år, precis där nere. Men där har vi en lax, eller en, ja, det är en lax på etiketten som släpps tillbaka då. Och vi släpper tillbaka nästan all vildlax idag. Man tar kanske någon matfisk per säsong, men vildlaxen är utrotningshotad. Och då stöttar vi den med att vi till varje flaska som säljs så skänker vi 2 kronor till North Atlantic Salmon Fund som då jobbar med att bevara vildlaxen i framförallt här uppe i Nordatlanten.
Och hur gör de det?
Ja, de jobbar ju proaktivt med fiskodlingar, med fasta fisken i fjordarna då, som stoppar laxens uppvandring.
Och det är att de köper upp dem och lägger ner dem, eller hur gör de?
Ja, det är ett exempel på att man kan investera i att köpa in ett sånt fast fiske då. Till exempel precis i mynningen på en fjord.
Fin grej.
Det är också mycket liksom, att göra folk medvetna om det. Så det var därför vi bestämde oss för att jag och Pontus då, att den här, vi behöver göra någonting för laxen. Och vad kan vi göra? Men vi brygger ju en öl. Ja, men då gör vi en laxöl då.
Så alltså, det är just den ölen som...
Ja, just den ölen. Hope for the Wild Salmon heter den.
Köp ett helt gäng. Hjälp oss bevara laxen.
Ja, den är jättepoppis det.
Det är ju sån där odlade laxen gör ju att laxlusen biter sig in på de vilda laxarna. Och även på de odlade har det ju mycket antibiotika i dem.
Ja.
Så det är ju ett okynne med den. Man ska ju inte köpa odlad lax. Det, så är det. Det är väldigt, väldigt farligt för den vilda laxen. Då. Ett stort hot för den vilda laxen.
Vi på Sjätte Ölsinnet är ju även denna säsongen sponsrade av Kriopack. Och Madeleine på Kriopack har ett litet meddelande till alla våra lyssnare. Hos Kriopack kan du köpa pallvis med ölflaskor till just ditt bryggeri. De har även kapsyler med tryck från 500 stycken helt utan startkostnader. Mixa och matcha med era olika ölsorter, årstider eller till unika kundbeställningar. Mer information hittar du på hemsidan www.kriopack.se eller så kan du kontakta dem för en offert. Tack, Kriopack! Hope for the Wild Salmon. Det är en nejpa, 8%. Idén till Hope for the Wild Salmon föddes på en strandbrink vid River Dee. Lorden och Tobbe satt och spanade efter hoppande laxar över en favoritöl de hittat i Skottland. Laxarna lyste med sin frånvaro och de diskuterade hur de kunde hjälpa dem i haven. Svaret blev flaskan du håller i handen. En egen nejpa där 2 kronor för varje såld flaska kommer skänkas till NASF, North Atlantic Salmon Fund. Denna New England IPA har en rund och fyllig kropp med en behaglig bäska. Doften innehåller hela fruktkorgen och i smaken kan man även ana andra bärsorter. Ursäktas. Vet du vad jag älskar när de gör öl för en good cause?
Mm.
Alltså, och jag älskar att äta lax. Så det är klart som fan vi ska måna om dem.
Hur smakar det?
Det känns som en salig blandning av det ena och det andra.
Känner du citrusen?
Mm, lite. Men också mycket blomster. Det känns liksom som en... Du vet, när man står på en solrosäng. Du bara står där och virvlar med någon vit klänning som folk gör.
Snoret rinner, ögonen kliar.
Exakt.
Svårt att andas.
Mm, pollen tar över. Och då har du en sån här TLP i fickan. För då löser sig allt. Nej, men den var otroligt spännande, smakrik. På ett sätt som kändes somrig, härlig. Men den kändes trevlig.
Ska jag ge den en chans också, eller?
Mm.
Mm. God öl. Riktigt god. Nejperna är också lite...
New England IPA.
De går också lite nu i... De är ju heta. Vi tar en klunk till så att ni får en mer akkurativ beskrivning av hur den här smakar.
En akkurativ beskrivning då?
Men svingod, lättdrucken, fruktig. Jag skulle aldrig säga att det här var en 8-procentare.
Nej, gud nej. Alltså den hade ju så mycket smak.
Mm.
Mm.
Väldigt fruktig, somrig. Men fan, klockren öl. Jag säger så här. Har du aldrig druckit den innan? Testa den. Du kommer gilla den. Och 4 kronor går till...
2 kronor per burk.
2 kronor per burk går till laxens fortsatta leverne.
Men om vi tar era etiketter och sådär. Man kan ju se lite att det är lite olika stuk på dem. Beroende på vilken som man kommer till. Vad är tanken där?
Ja.
Hur menar du? Du menar att Grästorps bryggeri har en grafisk profil och Lilla Edet har en annan?
Mm-mm. Det är ju så att Bills öl som vi nu har då 3 sorter. Ja, vi kommer få 4 sorter. Där är det ju hans huvud som är, eller hans logga då, som är den grafiska profilen så att man ska känna igen det. Sen håller vi på och byter ut alla våra etiketter nu. För att vi har liksom inte hunnit med det under tiden. Utan vi har fullt upp med annat. Men alltså vi har en ny logga. Så den kommer vara på våra. Så att man kommer se tydligt att det här är en Lilla Edet bryggeriöl. Och det här andra är en Grästorp. Så att de är lite mer traditionella i utseendet där. Så att de kommer få vara kvar.
Mm. Och vem är det som ritar det här? Är det, gör ni det in-house eller har ni någon...
Det är lite både och. Vi har ju ett företag som hjälper oss att designa etiketterna. Gör dem helt enkelt. Men sen som Bills, då är det hans sambo, Linda Lee, som har gjort hans logga. Och den är gjord i batik. Hon är en batikkonstnär. Sen våra storlaxen som vi har gjort, eller våra laxar rättare sagt, Då har vi en annan konstnärinna. Hon målar tusch. Hon heter Ylva Landon, tror hon heter efternamn. Ylva. Så att hon har målat de här laxarna, de har målat i tusch. Och sen så har vi den här, och det här är ju en, vad kallar det, twin?
Mm, det är ju en twin-motor då, en Holly Davidson stuk på. Men vi satte två ölglas där istället för cylindrarna. Man får inte ha motorer och fordon och sånt med på etiketterna.
Får man inte det?
Nej, det är inte tillåtet då. Man får inte förknippas med massa saker, men framförallt inte fordon. Öl och fordon, det hänger inte ihop. Men den här är ju lite rolig, för att den har vi gjort om några gånger i och för sig. Nu är den här gjord för burk då. Fatheads heter den. Så den bryggde jag för att vi hade så mycket strul med myndigheterna kring bygglov och liknande. Så det är av namnet då.
Tjockskalle.
Exakt.
Tjockskallar.
Fatheads är ju också ett varumärke inom Holly Davidson-sfären då.
Och så kan man ju också notera att du sitter ju i en Harley Davidson-tröja.
Mm-hmm. Vi kör ju Harley Davidson båda två. Det är ju vårt intresse. Så vi har ju några cyklar. Även jag har några cyklar. Sen är det så att vi har alltid en liten historik kring våra öl. Så, och där står det lite grann om just den historien, om Slussen, om hur Harald Hårfager drog alla sina skepp upp här när han skulle ner till England och Hastings och kriga och så vidare. Och,
är det det som är QR-koden på dem?
QR-koderna på dem, det är till våran Facebook, det är till våran hemsida och det är till våra Instagram. Så då kommer man ut och så kan man titta på den där.
Men det är ju också, det är lite kul, för det finns ju oerhört mycket historia, framförallt i Lödöse, men i hela Götaälvdalen. Den kommande ölen, en av de kommande ölen som vi ska släppa då, den kan troligen få namnet Skiegge. Därför att när de slogs här så var ju norrmännen på andra sidan älven bara 100 meter bort. Och här var ju svenskar på den här sidan, nu pratar vi ju 1200-talet någonstans där. Och då byggde ju Sverige en jättelik kanon. För att nu skulle de minsann få norrmännen då, så att de byggde, jag tror de vägde 20 ton. Och det var 75 oxar som enligt skrifterna skulle dra den över älven och elda på ordentligt. Och den var så stor så att en skräddare kunde sitta och jobba inne i kanonröret. Och givetvis gick ju inte det jättebra då, så att den där 20 tons makapjäsen, den gick ju genom isen på, så den ligger här utanför någonstans. Och de har letat efter den flera gånger, men nu är ju Götaälvdalen består ut av lera. Så förmodligen så har det sedimenterats över den på något vis. Men det ligger 20 ton bronskanon här ute.
Med eller utan en skräddare?
Ja, men det är med, det kanske utan.
Det är nog utan, men man och djur och alltihopa gick med genom isen där. Så.
Men från ett cylinderformat föremål till ett annat. Ni har ju gästtankar där ute, så att man kan licensbrygga hos er. Hur kom ni på den idén?
Ja, det var ju ganska mycket för att vi själva hade problem med kapaciteten och fick ju fråga vänner och bekanta inom bryggeribranschen som vi har skaffat under de här 3 åren då, om de hade en ledig tank stående. Och hade de det så kunde vi få brygga där. Och så det gjorde vi ju då. Men det är ju inte lätt. Och då tänkte vi att alla de här små bryggerierna, framförallt i Götaälvdalen, skulle få en möjlighet för att kunna komma in någonstans och enkelt kunna få brygga upp en 500 liters tank eller en 1000 liters tank eller två. Beroende på vilken försäljning man har då. För små bryggerier, det kanske räcker med en 500 liters tank för dem då. Beroende på vilken försäljning man ligger på då. Så då har vi köpt in tankar, det gjorde vi direkt när vi startade företaget. Bara för liksom att visa att nu ger vi den här möjligheten. Och är de inte fyllda så med gästbryggningar då, så fyller vi dem med vår egen öl. Men tanken är att det alltid ska finnas 2-4 tankar ledig kapacitet så att man kan komma in.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Är det lite en affärsidé eller är det bara för broderlig kärlek till andra bryggare? Som...
Nej, men det är ju lite... jag tror det viktigaste är för att se de problemen vi har haft. För står man stilla med en öl, alltså det blir tomt på hyllorna. Och det sker under en utvärderingsperiod. För Systembolaget utvärderar ju våran försäljning. Och då är det, är det 3 månader.
En månad 7-9. Man får ett 1-årskontrakt när man säljer in en öl. Då får man ett 1-årskontrakt och sen månad 7-9 så utvärderar de ölen. Hur mycket den säljer.
Och där kanske säljer jättebra så att du har sålt slut.
Mm.
Och då hamnar du, då kanske du har traskat dig upp i 5 systembolag. Där ligger du idag och du kanske vill ha ett par till. Och sker då det här stoppet att du inte kan leverera på grund av kapacitet under den utvärderingsperioden. Vad händer då? Jo, men då säljer du ingenting. Och då tittar de inte på hur övriga försäljningen var på året. Utan det är bara på de 3 månaderna. Och då åker du ner till 2 systembolag igen. Mm. Fast det kanske är jättebra öl så säljer jättemycket. Och det har vi varit ute för. Mm. Och det vill vi inte att andra ska hamna i då. Så att,
och så gott som alla bryggerier så har de legobryggning. Så gott som alla bryggerier runt omkring. Men som du säger att de är för stora för mindre bryggerier. För de kanske har tankar på 2, 4, 6 tusen liter. Kanske ännu större. Så de kan inte ta in en bryggning på 500 liter eller 1000 liter. Och sen är det ju ofta så att alla har kapacitetsbrist vid samma tidpunkt. Det är ju sommarperioden, då säljer man ju. Så att våren, då brukar det vara fullt i alla tankar på alla bryggerier.
Vi har ju en stafettfråga från era vänner på Berium som vi var hos fröken. Är ni redo?
Ja.
Ja. Då låter den så här då.
Det är min fråga så här. Tror ni att populariteten i hejsypa, modern hejsypa, är den bestående? Kommer den bestå?
Hejsypa alltså, kommer dess...
Det är ju lite svårt att svara på det. Fortfarande så är ju kunderna väldigt intresserade av hejsypa. Det är det som de gillar. Medan då alla bryggare och de som kanske har druckit öl lite längre. Nu börjar man svänga tillbaka till de traditionella ölen. Och då pratar vi om de engelska ölen. Att vi går tillbaka till de här bitter och extra special bitter och så vidare. Så ditåt svänger pendeln nu. Men frågan är om kunderna kommer att hänga med på det. Bryggarna vill gärna göra det nu. För nu känner man att nu har man bryggt. Allting är hazy, 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 hazy. Bara massa humle i. Så ett tag till tror jag. Men kanske att pendeln svänger tillbaka.
Ja, jag hoppas att det svänger tillbaka.
Ja, det hoppas jag med.
Vad ligger i eran pipeline?
Ja, vi håller just på och skissar på en... Ja, vi släpper ju för det första en IPA nu. Men det är ingen hazy IPA.
Nej.
Den släpper vi 7 mars på Systembolaget.
Mm.
Och sen så håller vi på att skissa på en dubbelbock. Och vi ska ju provbrygga och vi ska vara nöjda. Och sen så ska ju lanseringen Systembolaget. Och det tar ju kanske 3 månader i alla fall innan man liksom är igenom hela den rutten där. Då. Sen ska man ju brygga kapacitet och lager. Då. Så att 6 månader är nog för kort tid. Men september kanske vi släpper den, eller oktober, vi får se.
Kan ni inte ta och beskriva era öl lite?
Ett urval, för ni har ett ju några urval. Stycken.
Ja, precis. Vi har ett spektra. Vi kan börja nerifrån. Vi har en dubbellipa. Den kommer vi släppa på burk nu. Och den är en stark, välhumlad dubbellipa. Och sen har vi två...
Var det Fatheads?
Det är Fatheads. Och sen har vi 2 stycken IPER och det är ju Slussen. Och den är också en välhumlad, men den är ju inte hazy på något sätt, utan den är välhumlad och rätt så mycket beska i den. Och så är det Bilskollans öl som vi har lite mer aromahumle än vad den andra är. Sen har vi ju storlaxen och det är en vanlig apa.
Det enda jag vet om apor är att man kan hitta dem i djungeln eller på zoo. Men enligt våra bryggare dagen till ära så kan man också hitta dem på Systembolaget. Jag ska dricka en storlaxen American Pale Ale och jag misstänker att American Pale Ale förkortas APA.
Smart där.
Mm. Det här var lite annorlunda. Den var god.
Mm-hmm.
Det ska jag säga med en gång. Det ska jag säga med en gång. Hur ska jag formulera det här? En annan apart än de apor jag har stött på tidigare. Ganska mild och len, enkel att inmundiga, lättdrucken. En nybörjarapa för den som precis upptäckt sitt intresse för American Pale Ale och biologi.
Storlaxen är en fyllig, smakrik och välbalanserad amerikansk pale ale som passar utmärkt med eller utan lax. Malten är munchig och humlad med kaskad och citra som gör ölen frisk, fruktig med toner av citrus och gräpp. Känner du det?
Allt utom fyllig. Ja, eller?
Men det här kändes ju, den är ju 5,6%. Det kändes ju som en sommaröl. Perfekt.
Verkligen.
Att ha nu på sommaren.
Mm.
Riktigt så härligt. Men du vet, efter stranden, du vill ha något lätt gott. Medan du står och väntar på att liksom maten ska bli klar.
Två frågor, Lin.
Mm.
Vem dricker det här ölet?
Jag.
Och vad för chips passar bäst till det här ölet?
Mm, älskar chipsfrågan. Jag kommer säga så här att eftersom det är efter stranden, då vill man ju ha salt. Man vill ha mycket salt.
Okej.
Okay. Ja. Så att jag skulle säga typ ett par västkustchips original.
Sen har vi en hybrid,
ja.
Kalles pilsner.
Mm.
Den är ingen pilsner för det är en övergäst öl.
Mm.
Men den kallas ändå pilsner, dessutom är den humlad med amarillo. Så den är absolut ingen klassisk, den är en bastard då. Men jättepopulär, verkligen.
Hur definierar man en pilsner då?
En pilsner är ju en undergäst öl, en kallgäst öl.
En ale är en övergäst. Så Pelles, den är en pale ale. Men den var inklassad som en pilsner när vi köpte och vi har inte hjärta att ändra den. Den säljer jättemycket och vi har haft kunder som säger att det är den bästa typ tjeckisk pilsner de har druckit. Och då har vi inte hjärta att säga att det är ingen typisk. Så, utan den säljer och det är en jättetrevlig öl. Den är lätt och ja, typ sommaröl så, men den säljer bra året om.
Jag såg en dokumentär igår om blåvalar och där fick jag lära mig att blåvalar kan para sig med sillvalar och det har forskarna inte vetat särskilt många år. Men det är sanningen och om en blåval parar sig med en sillval då får man en pellespils, en pilsner som egentligen inte är en pilsner men...
Leil!
Pellespils. Bra namn och nu är vi under varumärket Grästorps Bryggeri Aktiebolag. Oj. Oj, 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 oj. Står till mig på latin. Instas harmoni. Och jag tror det betyder harmoni på momangen. Och det är precis det jag känner. Instas harmoni. Jag blir lycklig av den här ölen.
En riktigt fin öl. Riktigt jävla god. Jag kan inte känna om den är ekig eller tallig. Men jag kan känna om den är god. Och den här ölen är... mäkta god.
Men det här är ju typiskt en sån som smakar... Det är alldeles för lätt. Alltså alldeles för lättdrucket. Det bara slinker ner. Utan problem. Inte ha sig harmoni. Aha.
Nej, vad är det du står? Jag trodde det var latin. Intas harmoni.
Fy fan. Åh, oh, nej.
Står det intas i harmoni?
Mm. Men jag också väldigt så här. Den känns lyxig. Etiketten ser lyxig ut. Och den intas.
Som ett herrgårdsöl.
Mm.
Får ett hantverksöl vara så här lättdrucket?
Men, nej men alltså den är... Fy fan, vad lättdrucken.
Jag minns inte vad vi betalade för det.
Inte jag heller, men värt varenda krona.
Absolut.
Alltså, verkligen.
Och som de sa i det gamla Rom när de drack det här ölet. Instas harmoni.
Så vi har ett spektra där, men Systembolaget är ju den som bestämmer våra sorter. Så att vi kommer få ta bort våran Karlssons pilsner, för att vi får inte ha 3 stycken pilsner. Vi får bara ha 2. Så att de bestämmer vårat sortiment. Och de vill helst att vi inte har mer än 10 sorter på hyllan. Och det är så för alla små bryggerier och inom TSL. Så att det är de som begränsar. Därför så blir man ju lite tvungen att brygga det som folk mest dricker. Så att då blir det ju de här klassiska ölen som får stryka på foten. Då. För att vi har ju haft en ESB, till exempel extra special bitter. Och där är folk lite rädda för den, för de tror att det är en väldigt besk öl. Den är ju inte besk, den är väldigt snäll öl, du har knäckiga toner och den är välbalanserad både med malten, jäst och humle. Så att allting, det finns inget som sticker ut, utan alla de här olika smakerna får lyftas fram i ölen. Och man känner dem. För det är en humla, det är en hazy IPA, där känner du bara humlen. Du har nästan ingen maltton och absolut ingen jästton i den. Så att, för att tittar man på en veteöl till exempel, då har du ju nästan ingen humle i den, utan det är jästen som sätter smaken på ölen. Så att det här med att man bara har humle, det är tråkigt. Vi hade en red ale också som var helt fantastisk, men det säljer väldigt, väldigt lite. Och då åker man ut från Systembolaget, så att det är de som gör den begränsningen.
Men den här kanske ni har i eran hubb?
Det kan tänkas att vi kommer att ha det framgent. Just nu har vi ju som sagt vår kapacitetsbrist, men vi håller ju på och bygger upp så att...
Men sen har vi ju en hazy IPA. Mm. Det har vi. En. Vi ska nog inte ha så många fler, utan nej, det får räcka med den.
Det är vildlaxen, Hope for the Wild Salmon.
Hope for the Wild Salmon, ja. Och det, vi har heller inte i några puréer eller frukter eller nej, något sånt konstigt, utan vi har ju försökt att köra så nära renhetslagen som möjligt då, med bara humlekorn, jäst och vatten.
Mm.
Men nu har vi faktiskt gjort ett avsteg från det. För vi kommer att släppa en sommaröl. Och några här har smakat på den idag. Och det är, den har faktiskt lite apelsinskal i sig också. Vilket är helt nytt för oss. Vi har inte gjort det tidigare. Men det var så att vi var och smakade en sån öl på ett annat bryggeri. Och den, jag tyckte den var makalöst bra. Som är just sån läskande sommaröl. Och det är klart, när man tänker, man har en vad heter den där mexikanska... Ja, man slänger i en limeskiva så får man helt plötsligt...
Är det San Miguel eller...
Corona.
Ja, men man har i alla fall en sån öl som inte smakar så mycket, och så slänger man i en sån. Och då helt plötsligt blir det ju en drinköl.
Desperados.
Och så sa vi det att ja, men vi kan släppa en sån bara för att det är lite kul till sommaren. Och så tar vi lite apelsin. Och vi tror nog att den kan bli en hit.
Det finns ju några som har smakat den som redan nu tycker att den är god.
Ja. Jag är också nyfiken på er relation till Systembolaget. Man har ju hört att det är både härligt och krångligt och uppåt och neråt. Vad har ni för tankar kring Systembolaget?
Jag tycker att Systembolaget, jag har en bra relation till Systembolaget. Sen är det ju lite tråkigt att de begränsar antalet bolag som man får ha när man lägger i det sortimentet som vi lägger i då, TSLS. Det är de mesta små. Så det är lite tråkigt då, för att vi har våra 10 bolag nu och där kan vi inte växa mer. Och vi har, de vill ju att vi ska ha ungefär 10 öl, inte mer, kanske helst att det bara är 4-6 stycken och sen resten säsongsöl. Så den är begränsningen. Men det som är bra med Systembolaget är ju att vi får ett inköpsorder på ett år när vi lägger en offert. Vi får ta det priset vi vill ha, så att det är ingen prispress. Och servicen, att vi kan köra upp våra öl till Örebro och att de sen kan levereras ut styckvis till alla systembolag i hela Sverige. Det är jättebra. Så att jag skulle absolut inte vilja att Systembolaget försvann. Men lite lättare restriktioner. Men man förstår ju också att det är svårt för dem med 400-500 småbryggerier är vi nog nu. Och det ska finnas hyllplats till alla. Men å andra sidan, har man ett monopol, då får man ju se till att man har plats för alla. Så, och sen den här utvärderingen som jag gör då, den tycker inte jag är okej. Man bör utvärdera den under hela försäljningsperioden och inte bara under de här månaderna. För det gör att släpper du en lager mitt på sommaren när den dricks jättemycket, så utvärderas den på vintern och då dricker du inte så mycket lager. Släpper du en stout mitt i vintern som du dricker då mycket, då, den dricker du inte mitt i sommaren när den då utvärderas. Så att den är...
Vet ni varför det är så? Månad 6-9.
Det är bara sådana regler som de har satt upp. Så att, och det finns heller ingen regel som säger hur många öl du får ha på hyllan. Och det, jag är ju även kassör i Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier, FSOS. Och där driver ju vi, har drivit på det här med gårdsförsäljningen till exempel. Och nu så kommer vi jobba med differentierad alkoholskatt. Försöka få igenom det. Som är väl ett av de enda länderna, eller få länder i EU som inte har en differentierad. Och sen...
Ska vi förtydliga vad det betyder? Differentierad alkoholskatt?
Ja, differentierad alkoholskatt. Det är att man har olika procentsats. Så jag tror att det är England till exempel. Då har de alla som ligger under... Jag tror att ni kan gå ut och söka det sen på nätet. Mm. Men vi säger 200 000 liter, så har man 50% reduktion på alkoholskatten. Och upp till 6 miljoner liter så är det liksom en trappa upp hur mycket du ligger. Och över 6 miljoner liter per år så betalar du 100% i alkoholskatten då. Så att, och det har de många länder i EU.
Så att, men i Sverige så...
I Sverige så har vi det inte, för att då tror man nämligen att vi kommer att sänka våra priser så att folk kommer att dricka ännu mer. Och det är samma med gårdsförsäljningen då, så tror man ju att folk kommer att dricka ännu mer. Men de som dricker jättemycket, de köper inte våra öl för att de är alldeles för dyra. De köper de här som kostar 10-12 kronor för en burk. Så det är...
Ologiskt tänkande där.
Ologiskt
kanske.
Ologiskt tänkande, de hade otur när de tänkte, skulle jag säga. Ja.
Härligt folk det där, Linn. Vad säger du?
Mm, vilket jävla radarpar. Alltså jag älskar dem.
Jo, de var roliga och jag slogs av deras otroliga arbetsmoral och stora kunnande. Det osar liksom entreprenörsanda, kompetens och kvalitet. Och jag tycker man känner det i smaken av deras öl också. En toppen upplevelse.
Mm, men det är det verkligen. Och vi måste ju även nämna deras omtanke för laxarna som de till och med gjorde en öl till. Det tycker jag är omtanke på hög nivå.
Det är viktigt att ta hand om laxen och att ta hand om varandra. Men Linn, vad ska man göra om man är väldigt förtjust i sjätte ölsinnet men om man inte har orken att vänta en hel vecka på nästa avsnitt?
Jo, man går ju såklart in på Viktors blogg Hantverksbira där avsnittet avhandlas genom text flera dagar innan avsnittet faktiskt släpps.
Så in och stötta oss och stötta honom. Det finns nog massor gött ölrelaterat att läsa på den bloggen.
Det gör det.
Nästa vecka hänger vi i slussområdet i Trollhättan och snackar med huvudbryggaren Micke på Strömmans.
Och tills dess, glöm inte att hugga en t-shirt på katli/6ta-ålsinnet-shop. Alltså inga prickar över någon som helst vokal för att hitta din tisha, keps, mugg, vad vet jag? Så hörs vi nästa gång. Och tills dess, simma lugnt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.